Den kristna församlingen har en uppgift. Förutom att vi möts när vi får såklart, vi har det trevligt tillsammans, vi har en härlig gemenskap och vi är familj och allt det där. Så har den kristna församlingen en uppgift att fostra och att lära, att leda och att bära fram till Kristus. Att vara en kristen, det kan vara väldigt svårt på egen hand. Du behöver en församling som kan lära dig och fostra dig, lära dig och undervisa dig i Bibelns texter. Men du behöver också vara fylld av den helige ande. Oerhört viktigt. Vad är det då att vara kristen? Jag ska berätta några av de slutsatser man kan dra när man läser bibelordet. Hur det var ifrån början och vad jag tror är också en utav våra viktiga uppgifter som kristna. Det här är ett ämne som aldrig kan utforskas helt och hållet såklart. Så det är med stor ödmjukhet som jag naggade lite grann i kanten. Jag vill börja med att läsa Romarbrevet 1. Romarbrevet 1 och 16. Jag skäms inte för evangeliet. Det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först men också greken, alltså också svensken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud. Av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Vi lever av tro, alltså som kristna. Vi lever i att vi tror på Kristus. Det är därifrån det kommer, såklart. Lukas kapitel 9. En gång när Jesus hade dragit sig undan för att be och lärjungarna var med honom, så frågade han dem: vem säger folket att jag är? De svarade: Johannes döparen. Men en del säger Elia. Andra att någon av de gamla profeterna har uppstått. Han sa till dem: och ni? Vem säger ni att jag är? Peter sa det: Guds messias. För mig har det alltid varit självklart, naturligtvis, att bekänna Jesus som Guds messias. Det är ett av de kännetecknen att du är en kristen person. Att du är den som likt Petrus bekänner Jesus som Guds son, som messias. Jag är uppväxt i en familj där Kristus alltid har varit i centrum. Jag är uppväxt i ett sammanhang där vi alltid har talat om vad Guds ord säger. Vi alltid har talat om och hemma öppet berättat om våra erfarenheter med att leva för och med Jesus. I många av våra kristna familjer så är det inte så. Det kan göra mig både bedrövad och förvånad. Hur han, Jesus, skaparens son, kommen till jorden för din och min skull, dött och uppstått för dig. Att det inte ligger liksom nummer ett i samtalsämnena i ert hem. Att det kan vara så att vi har hem där vi inte ber tillsammans, där vi inte ber för varandra, där vi inte lägger händerna på varandra när vi mår dåligt och är sjuka, hur vi inte stöttar varandra när vi har en tuff uppgift i skolan eller i arbetet eller på något privat område som är knepigt eller vi behöver råd i, hur att vi inte gemensamt då går till Herren. För mig har det alltid varit en självklarhet att man alltid går till Kristus när det finns ett behov. I detta är också den kristna församlingen såklart en fostran och en hjälp och en vägledning. Och har en stor uppgift idag. Vi är inte fullkomliga såklart, någon enda av oss, ingen av oss är det. Vi strävar naturligtvis efter att bli så lika Kristus som möjligt. Vi strävar efter att likna honom. Att vara den som Jesus så långt som möjligt var. Att leva som honom. Hur gjorde Jesus då? Han levde livet tillsammans med sin far hela tiden. Och det är vad den här predikan kommer att handla om. Hur kan vi då kalla oss kristna? Hur kan jag vara kristen om jag inte lever på ett sätt som liknar det jag ser Jesus gjorde? Hur kan det vara så att jag kan kalla mig kristen om jag har så mycket åsikter om det Jesus gjorde att jag tror att jag vet bättre och kan bättre? Vi har ibland en debatt om att är Bibelns ord verkligen sanning? Jag tror att Bibeln är Guds ord och alltid genom sanning och alltid genom det som vi behöver lära oss, läsa och ta till oss. Hur kan det vara så att vi kan ha en synpunkt på skaparen och säga jag kan tro dig, men de här grejerna har jag lite problem med? För mig är det högmod och början till ett liv på den egna agendan. I Markus 8:35 så står det: och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sa till dem: om någon vill följa mig så ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Vad betyder det då? Det betyder ju att mina idéer, de kan vara bra, men jag bekänner mig till Kristus. Mina idéer, de kan vara jättebra, de kan jag tala med andra om, jag kan tala med Herren om dem. Och ibland så kan Herren och jag vara överens och ibland har han rätt och jag får ändra mig. Och därför jag böjer mig under honom. Jesus sa att för honom var det omöjligt att förneka sig själv. Andra Timoteus 2 säger, och 13 versen: är vi trolösa, för blir han trofast, för han kan inte förneka sig själv. Ja, vi uppmanas att förneka oss själva, alltså leva för honom. Det är ju det som det handlar om, att vara en kristen. Att han är min mästare, han är min herre. Han är den som jag lever för, han är den som jag lever av. Han är min Gud, han är min konung, han är den som har räddat mig. Han är den som har gjort mig och leder mig i allt rätt. Bibeln säger också vidare att vi kan bara tjäna en mästare. Matteus 6, vers 24. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen så kommer han att hata den ene och älska den andra, eller hålla fast vid den ene och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Att vara kristen innebär alltså att ha Jesus som herre. Vi kan ha massor med herrar kanske tillgängliga för oss. Jag tror att det finns ett kraftfullt budskap på den här YouTube-kanalen som Hanna Blom har talat och predikat om, att ha Jesus som herre i sitt liv. Sök gärna upp det, jag är ganska säker på att det är rätt. Av denna anledningen så behöver kristna ha bara Jesus som herre. Att leva ett kristet liv, att leva ut Kristuslivet i sin familj, hemma. Du kanske bor ensam, men i ditt hem har Kristus som herre. Det betyder att vi inte kan ha något annat vid sidan. Oerhört viktigt. Jag kommer snart till varför jag lägger upp de här bibelorden, varför det är så viktigt. Jag lägger en liten matta utav bibelord för att du snart ska förstå vad det här kommer att leda till. Apostlagärningarna 11, vers 19. De som hade skingrats genom förföljelse som började med Stefanus kom ända från Fenicien, Cypern och Antiochia. Och de förkunnade ordet endast för judar. Men bland dem fanns några från Cypern och Kyrene. Och när de kom till Antiochia så började de tala även till greker och förkunnade evangeliet om Herren Jesus. Och Herrens hand var med dem. Och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Halleluja. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem. Och man sände då Barnabas till Antiochia. Och när han kom dit och såg vad Guds nåd hade gjort blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Barnabas var en god man, fylld av den helige ande och tro, och en stor skara fördes till Herren. Därefter begav han sig till Tarsus och sökte upp Saulus, han som sedan kallades för Paulus. Han fann honom och tog med honom till Antiochia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiochia som lärjungarna för första gången började kallas kristna. Oerhört intressant. När han kom dit och såg vad Guds nåd hade gjort blev han glad och uppmuntrade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Det är vad vi behöver göra, vänner, idag. Hålla oss till Herren av hela vårt hjärta. Ska vi leva som kristna? Ska vi kalla oss för kristna? Ska vi säga att vi tillhör Kristus? Så kan det inte vara av halva vårt hjärta. Det behöver vara alltihop. Hur kan det vara alltihop om vi aldrig talar om honom? Hur kan det vara alltihop om vi inte tror honom om allt? Hur kan det vara alltihop om vi inte räknar med Kristus i alla livets områden? Hur kan det vara i alltihop genomsyrat i allt som vi är, som vi gör, som vi tänker, som vi lever för? Så är det för Kristus, för att han är våran Herre. Det vidare står är att det var en djup undervisning. Stannade tillsammans med Paulus och de andra, Barnabas, och sitter ner där i ett helt år, så antar man ju att de har hunnit att lära sig en hel del. Det var församlingens uppgift att fostra, leda, styra. Titta på mig! Så här lever man Kristuslivet. Vi håller oss nära Guds hjärta. Vi håller oss tillsammans. Vi lär varandra rättfärdighet och vandringen inför Gud. Det kan vara en utmaning i de här tiderna då du kanske inte fysiskt går till någon församling och kyrka längre. Samla då några i ditt hem, i alla fall din familj. Öppna Guds ord. Titta på någon sån här gudstjänst tillsammans. Tala med varandra om vad Herren har gjort i ett liv. Så ska du börja och se hur Kristus blir din Herre. Hur det blir viktigare och viktigare för dig. Och mer intressant att sätta dig in i vad han har för dig. För det finns underbara skatter för dig, min vän, i Guds ord. Man börjar nu alltså kalla Jesu efterföljare och lärjungar för kristna, för att skilja på det här gänget och vanliga judar, om man så säger. Judar som trodde på Jesus och judar som inte gjorde det. Det blev en skiljelinje, tror du eller inte. För att det skulle vara enklare så började man kalla dem för kristna. Man samlades, man uppmanade till att följa Herren av hela sitt hjärta. Enkelt uttryckt så kan man säga att en kristen person är någon som litar på Jesus Kristus. Bibeln kallar oss också för lärjungar. Jesus kallade sina 12 för lärjungar. Det står ofta också i Nya testamentet om de utvalda. Men vi är lärjungar för att vi vill lära oss utav mästaren Jesus. Titus 1:1 finns ett exempel på de utvalda, om du vill se det. Från Paulus, Guds tjänare och Jesu apostel, sänd för att föra Guds utvalda till tro och insikt om den sanning som hör till Guds fruktan. Återigen kan du se hur det bara ligger i Paulus hela tjänst att lära människor Guds fruktan. Det betyder inte att du ska vara rädd för Gud, utan det betyder att du snarare ska respektera honom för att han är Gud och vi är hans skapelse. Alltså oavsett om vi kallar oss för kristen eller om vi kallar oss för lärjungar, så handlar det om att bekänna: vem är Jesus? Den levande Gudens son, världens frälsare, ditt och mitt enda hopp. Den enda som kan förlåta dig din synd. Den enda möjligheten för dig till ett evigt liv tillsammans med Fadern. Allt detta då blir ju oerhört personligt såklart. Att bli och vara en kristen är ett personligt ställningstagande. Vi är ofta en grupp i församlingen, absolut, men det hjälper ju inte om det inte är personligt, min inriktning. För när jag kommer hem till mig och mitt och jag inte har personligen tagit ställning till det som jag har hört eller läst om och lever för världen istället, vad är det då värt? Den personliga relationen där Jesus är din Herre är det som jag vill uppmana dig och uppmuntra dig till, för att det är först då som det blir verkligt spännande och härligt att vara frälst, räddad och en kristen. Sann kristendom handlar om en gemenskap med skaparen redan här och nu, men också strax i evigheten. Johannes 17:1. Far, stunden har kommit. Förhärliga din son. Det är så Jesus som säger detta. Så att sonen kan förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanne guden. Och den som har sänt, som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. Far, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Mm. Och detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanne guden, den som har sänt. Mm. Ska vi ta det igen? Och detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanne guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Detta är det eviga livet, att de känner dig. Ja, tänk vad ljuvligt att få känna Gud och den son han har sänt. Det är vad det handlar om. Känner du Herren? Känner du Fadern som har sänt Jesus som din frälsare? Känner du honom? Det som kommer avgöra också när vi lämnar vårt jordeliv eller om Jesus kommer tillbaka nu är också, känner han dig? Det är det som kommer avgöra den dagen, på domens dag som Bibeln tydligt berättar om. När Jesus säger: välkommen du trogne och gode tjänare, eller gå bort ifrån mig, jag känner dig inte. Ja, det är allvarliga ord. Jesus kommer faktiskt snart, det kan vi se. Det finns massor med material om det också på den här YouTube-kanalen som du tittar på just nu. Hur nära det är i tidens tecken att Jesus snart kommer tillbaka. Därför vill jag uppmuntra dig till en resa i ett liv tillsammans med Kristus där du är redo för att han kommer snart. Och jag vill uppmuntra dig till ett liv där du känner honom och han känner dig. När du tar emot Jesus så ska du också ta emot en helig ande i ditt liv. Det är ett löfte från Gud. Vår kropp ska kallas ett tempel för den helige ande, säger 1 Korinthierbrevet 6. Men det betyder ju då att vi måste ta emot honom och ha ett liv där den helige ande kan vara där som ett tempel. Efesierbrevet 1:11 säger: i honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. För att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning i honom har också ni, när ni kommer till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv att hans folk ska befrias till hans ära och pris. Mm. Du har fått den helige ande. Det var Jesu löfte innan han lämnade fysiskt den här jorden till lärjungarna, apostlarna, de utvalda, vad du nu vill kalla dem, de kristna. Det var hans löfte, jag ska sända den helige ande. Så att vara kristen, det betyder Jesus är Herre. Du är fylld utav hans helige ande. Du har förnekat dig själv, du har omvänt dig till honom. Det betyder också att vara uppväxt i en kristen församling. Det gör inte dig till kristen. Naturligtvis inte. Att du uppväxt i ett kristet hem gör inte dig nödvändigtvis till kristen. Att du besöker ibland en kyrka gör inte dig till kristen. Att du sjunger med i en kyrklig sång och kanske till och med tycker om det, det gör inte dig till kristen. Markus 16:16 säger så här: den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Mm. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Det är där som Kristuslivet börjar, eller kristenlivet börjar. Den som tror och blir frälst. Den som blir tror och blir döpt ska bli frälst. Döpt tycker jag här är ett intressant ord. För att när du döper dig, när du sänker dig ner, här under finns en dopgrav, den öppnas ibland. När jag var liten så döptes jag i den här dopgraven. Jag var med i den här församlingen som barn. Då begravdes den gamla människan här i. När du döps, då omvänder du dig också ifrån ditt gamla liv i synd där du lever för dig själv, där du själv är herre. Så den som tror och blir döpt. Det är därför dopet är så oerhört viktigt. Att vi begraver det där gamla dököttet som har en förmåga att leda oss in och tillbaka hela tiden till vår egna väg. Det är därför som jag inte tror att det finns någonting som heter barndop. Jag tror att det finns en ceremoni där man baddar lite vatten på en panna på småbarn. Men jag tror inte att det är ett dop till Kristus. Jag tror att det finns ett dop som är till Kristus. Och det är när du begraver din gamla människa i det vattnet. Och uppstår till Kristus, tillsammans med honom. Det betyder alltså att man omvänder sig ifrån sig själv för att Jesus i allt ska vara Herre. Viktiga lärdomar om ett liv i Guds närhet. Utgångspunkten för varje omvänd kristen är närheten till Gud. Ska ta några minuter i Gamla testamentet bara för att bädda upp till en lärdom vad det innebär att leva i de här väldigt knepiga tiderna. 2021. Det händer oerhört mycket över vår värld. Vi kan jämföra med profetiska ord, både bibliska och utombibliska, som vi har sett och hört om och talats om. Tusentals år, kanske hundratals år, tiotals år innan. Och vi jämför med nyheterna som vi läser och ser världsutvecklingen. Oerhört intressant. Oerhört viktigt också att vi lever nära Jesus. Det finns så mycket som vill vilseleda oss. Det finns så mycket som vill bedra oss. Det finns så mycket som liksom vill locka oss och pocka på och dra uppmärksamheten bort ifrån Kristus. Bort ifrån det här att när ni samlas hemma, kom igen. Jesus är Herre i våra liv. Vi ber tillsammans och vi läser Guds ord tillsammans och vi tror på honom gemensamt. Jag vill ta dig med till andra Mosebok kapitel 24 och vers 12. Andra Mosebok 24, bara en enkel mening. Herren sa till Mose, stig upp till mig på berget och bli kvar där. Herren sa till mig, stig upp till mig på berget och bli kvar där. Jag tror att det här är en kallelse till svensk kristenhet idag. Kom upp till mig på berget och bli kvar där. Det här är en kallelse till dig som sitter hemma ensam eller med dina vänner. Kom upp till mig på berget och bli kvar där. Detta är en kallelse till dig idag. Du behöver dra upp på Herrens berg och bli kvar. I klartext så betyder det att du behöver spendera tid med Herren. Du behöver ha ett rum. Du behöver ha en plats där du spenderar tid, umgås med honom. Hur skulle han annars kunna vara din Herre? Hur skulle han annars kunna vara din Gud? Hur skulle han annars kunna vara någon som du känner om ni aldrig träffas? Kom upp till mig och bli kvar där. Jag själv är en oerhört otålig människa. Jag vill gärna ha allting löst, helst i förrgår. Det där med att vänta har inte legat i min natur. Men att vänta på Herren har blivit allt viktigare och viktigare för mig. Jag kan ha brådska med allt möjligt annat. Men att lära mig att vänta på Herren, det är en av mina viktigaste lärdomar kanske, som jag vill ge dig. Vänta på Herren. Gud sa till Mose att han skulle komma upp och bli kvar där. Det fanns ingen instruktion om tid. Det fanns ingen instruktion, ta med dig matsäck och för all del en vattenflaska. Det kan vara gott att ha. Det står ingenting om vad som skulle hända sen. Det står ingenting om när han skulle få lämna. Det står ingenting om hur länge han skulle vara där. Det står ingenting om vad de skulle göra för någonting. Kom, var hos mig. Var i min närhet. Kära älskade du, det är vad Gud önskar. Allt det här som brusar och tumlar omkring i vår värld idag, som vi kan tolka på olika sätt och ha massa åsikter om och på sätt och vis fundera över. För mig säger det bara, kom till mig. Var i min närhet. Jag är din Gud. Jag tar hand om allt det där. Gud bara säger, jag har kontrollen. Du har inte det, men jag har skapat dig. Jag har skapat den här världen och jag har koll på detta. Sitt inför mig. Mose, han är där och det står i kommande versar att Herrens härlighet är där över berget. Han väntar en dag. Ingenting händer. Han kanske hörde fel. Kanske skulle gå ner igen. Han väntar en dag till. En hel dag. Han är kvar där uppe på berget. Ingenting händer. Han väntar 3 dagar. 4 dagar. Ingenting händer. Gud, vad är detta? Skojar du med mig eller? 5 dagar. Inget händer. 6 dagar. Ingenting händer. Den 7:e dagen. Mose hade troget väntat. Gud hade sagt, kom upp till mig och stanna kvar. Den 7:e dagen kallar Gud på Mose. Att vänta på honom i respekt och beundran. Att vänta på Herren i tillbedjan, kanske i ditt rum hemma, i ditt vardagsrum. När du är ute och går. Du kanske har ett berg också som du kan gå upp på och se ut över höjderna. Vi var i Åre häromveckan. Det är en fantastisk, underbar plats. Längst uppe på berget. Man ser ingen människa. Man ser mils avstånd. Man förstår att Gud, han är en fantastiskt stor Gud. Man är närmare rent fysiskt, känns det som i alla fall. Man fylls av en respekt och förundran. Tackar honom. Kanske har du en sådan plats. Gud väntar på att du ska be till honom, tala med honom, dröja kvar inför honom. Den sjunde dagen kallar alltså Gud Mose att komma in i molnskyn. Han steg upp och var där inför Gud i 40 dagar och 40 nätter. Hur ofta är det inte så som du känner att ja, men Gud kallar dig? Du kanske går därifrån redan en halvtimme senare, 5 minuter senare. Hur länge orkar vi dröja inför Herren? Hur länge orkar vi stanna kvar där och säga Gud, du som har kallat, du som har sagt kom upp till mig och här är jag är kvar. Gud är en helig Gud i alla sina avsikter, fylld av kärlek till dig. Han vill att du ska gå hans väg. Kom till mig. Var hos mig. Israels folk, de hade en mäktig Gud som har haft en hand över dem under en lång tid. De borde veta också vid det här laget vad Gud hade för avsikt. Men redan innan Mose gick upp på det berget så kan man se 2 kapitel innan där. Eller 4, andra Mosebok 20 och 22. Andra Mosebok 20 och 22. Herren sa till Mose, så ska du säga till Israels barn, ni har själva sett att jag har talat till er från himlen. Ni ska inte göra er gudar att ha vid sidan av mig. Gudar av silver eller guld ska ni inte göra åt er. Vi som lever nu, vi har ju Guds ord, vi har ju facit och vi tänker ofta om oss själva att vi har koll på det här och vi vet väldigt bra. Det är därför också som vi behöver läsa Guds ord. För att ta del av de erfarenheter som har varit. Här vet Gud redan innan det har hänt att det här kommer att spåra ur. Han påminner dem, kom igen, jag är en Gud, jag har fört er ut. Ni var slavar, ni har varit fångar, ni och era släktingar i generationer. Och nu så räddar jag er och era släkter i kommande generationer. Han påminner, ni ska inte ha någon annan gud vid min sida. Det är samma sak som står som nummer 1 på de stentavlor som Mose strax får efter de här 40 dagarna tillsammans med Herren. Så har han stentavlor med de 10 budorden. Men det är hjärtskärande det som sker nere i lägret när Mose är där. Det är hjärtskärande att se hela det gänget som borde ha lärt sig vid det här laget att en Gud som har fört dem ut också är kapabel att ta hand om dem hela vägen. Om de hade umgåtts med Herren på det sättet som Mose gjorde, då hade de känt Herren och då hade de förstått Herren är vår Gud. De hade ett sånt starkt behov av en gud så de tvingade Aaron att tillverka en avgud. Det står berättat om det här i Andra Mosebok 32. Det där händer inte om vi känner Herren. Det är en kraftfull lärdom till till vad som händer när vi inte hörsammar Herrens uppmaning också att komma till honom. Om vi inte lyssnar till den vädjan, kom till mig och var kvar där. Då blir det väldigt lätt så att vi hittar på egna agendor. Då blir det väldigt lätt så att vi inte fyller oss med det som är Guds agenda och plan för vårt liv. Då blir det väldigt lätt så att vi förlorar fotfästet. Håller vi oss istället nära Herren, håller vi oss istället fyllda med den heliga ande, då finns det ingenting i oss som blir attraherad av att tillbe någon annan gud än den enda sanna levande guden. Det fanns ingenting av det i Moses liv. Det fanns ingenting i honom som skulle sätta Gud åt sidan. Det fanns inte en chans att han skulle äventyra den relationen som han hade med Herren. Med en kalv av guld. Helt uteslutet. Umgås du alltså med honom i din tysta, stilla vrå, då finns det ingenting som kan lura dig i den här världen. Locka dig, vilseleda dig med falska läror. Vilseleda eller lura med lögn. Kanske aldrig någonsin har det funnits så mycket lögn i den här världen som nu. Kanske aldrig någonsin har det varit så lätt att luras som nu. Hur mycket viktigare är det då inte för dig och mig som kristna att vi umgås med Herren? Vi har ett behov att bli upplysta. Vi söker oss kanske till profeter och lärare. Alla profeterar inte ifrån Herren tyvärr. Det där kommer du identifiera när du själv har umgåtts med Gud. För den som känner igen Guds natur, den som har läst ordet, den som har spenderat tid inför Guds ansikte, den som är fylld av Guds helige ande, känner igen originalet och kan därför identifiera en falsk kopia. Vi lever i allvarliga tider av avfall ifrån tro på Kristus. Vi kan se att absolut, det blir jättemånga kristna varje dag, och det tackar vi Herren för att det finns många som kommer till tro varje dag. Men Sverige som land i alla fall har vänt Kristus ryggen. Vi kan se att det blir mer och mer ljummet i våra församlingar, hur det mer och mer smyger sig in läror och villfarelser som inte har med Guds ord att göra, idéer som är från människor. Hur mer och mer av församlingslivet blir faktiskt föreningsliv. Hur det blir mer och mer av gemenskap än att lära varann och träna varann i rättfärdighet. Att träna varann i ett liv i renhet inför Kristus. Att göra det som Paulus gjorde. Uppmana till Kristus likhet. Till att leva ett liv där vi fyller oss så med Gud att vi känner igen när det är en falsk kopia. Ett liv tillsammans med Herren, där finns det inget utrymme för någonting annat. Jesus är vår frälsare och konung. Han är den som kommer, och han kommer återupprätta och skapa en ny himmel och ny jord. Det kan du läsa om i Uppenbarelseboken 21. Kom till honom. Lämna det som har varit. Det kan ha varit bra, det kan ha varit dåligt, oavsett vad. Lämna det och följ honom. Låt oss inte bara kalla oss kristna med andra ord. Vi kan använda titeln jag är kristen. Det kan kännas bra kanske i vissa sammanhang. Men kristen är du i ditt hjärta. Vi är kristna i vårt hjärta om vi följer Kristus. Vi är kristna i vårt hjärta om vi är lärjungar till honom. Alltså att vi tar lärdom av att vi följer honom. Att vi lever ett liv där vi hela tiden vill följa Guds ord. Leif sa tidigare, i den här församlingen så predikas bara Guds ord. Det finns inte utrymme för någonting annat, för några egna idéer, tankar och åsikter än det som står i Guds ord. Alltså att sträva efter att bli honom mer och mer lik för var dag tills han kommer. Att leva i hans närvaro. Idag är det tid att gå upp på det berget. Idag är det tid att vara där. bli kvar där i tillbedjan, i bön, i fasta. Nu är tro på Jesus något som måste vara viktigt för oss som kallar oss kristna. Nu är tro på hans eviga evangelium det som måste vara nummer ett på vår agenda som kallar oss kristna. Hur vi dröjer kvar inför Herren, ber för vårt land, för vår familj, för vår stad. Hur kan vi kalla oss kristna om vi inte gör det? Nu är det tid att han ska vara din Gud i varje område. För om det är din inställning, då kommer han att vilja det och vara din Gud och omfamna dig. Har vi något liknande i Nya Testamentet som vi kan lära oss av den här smärtsamma berättelsen av Mose som till viss del en förebild av Kristus lever nära relation till fadern. Stora massan bara tramsar omkring, lever för sig, sina smycken, sitt tält kanske, sin nya flickvän, sin nya vagn man har skruvat ihop. Det som är där och då. Var i närheten utav Guds absoluta närhet, men ändå inte i den. Att vara i ett sammanhang utav Guds närvaro gör dig inte till den som är precis i Guds hjärta. Jesus, min stora förebild. Efter att han hade mättat de 5000 kan vi läsa Johannes 6 och 16. Jesus förstod att de tänkte komma och göra honom till kung med våld, och han drog sig undan upp till berget igen helt ensam. Vad gjorde han där, tror du? Jag tror inte att han bara gömde sig. Jag tror att han talade med fadern. Han tillbringade tid med sin far i himlen. För det som skulle komma. Hur han skulle agera. Han visste vad hans uppgift var. Han visste vad hans kallelse var. Han visste vad hans tjänst innebar. Han visste vad han hade kvar att utföra. Han drog sig undan för att tala med Herren om det. Precis innan de ska tillfångata Jesus och korsfästa honom, så sker följande i Lukas 22, vers 39. Sedan gick Jesus ut till Olivberget som han brukade. Han gick till berget som han brukade. Vad tror ni han brukade göra där? Och hans lärjungar följde honom. När han kom till platsen sa han till dem: be att ni inte kommer i frestelse. Och han drog sig undan från dem ungefär ett stenkast och föll på knä och bad: far, om du vill så ta den här bägaren ifrån mig, men ske inte min vilja utan din. En mäktig bön i ett sammanhang när han vet att han snart ska offras för din och min skull. För att du ska ha liv i evighet. För att du ska vara Guds barn, köpt fri från skuld och synd. Där drar sig Jesus undan igen till Olivberget. Han uppmanar sina lärjungar att be. Han föll på knä inför far. Vänner, det behöver vi göra idag ännu mer. Behövde Jesus det, så behöver du och jag det. Matteus 7 och 21. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske fars vilja. Hur ska du kunna göra din himmelske fars vilja om du aldrig talar till honom eller med honom eller tänker på vad som skulle kunna finnas på hans agenda för den här världen eller för ditt liv? Det är ju helt omöjligt. Det säger ju sig självt. Herre, Herre, var snäll med mig. Jag är ju snäll. Det hjälper inte. Du behöver leva ett liv nära Faderns hjärta. Matteus 12:50. Den som gör min himmelske fars vilja är min bror och min syster och min mor, säger Jesus. Han hänger på korset. Jesus, han drog sig undan för att vara med sin far. Hur skulle han annars kunna göra det som Fadern hade sagt åt honom att göra? Hur skulle han annars veta vad som var på Faderns hjärta? Och vi är uppmuntrade, vi som kristna, Kristi efterföljare, att leva i hans fotspår, att ta lärdom av Kristus, att följa hans mönster. Se och lär, brukar man säga. Johannes 5:19, Jesus sa till dem, jag säger i sanningen, sonen kan inte göra något av sig självt utan bara det som man ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också sonen. Mm. Därför ska vi umgås med honom. Därför ska vi inte bara kalla oss kristna till ord utan också i handling. I hur vi lever våra liv. Igår var vi ute och berättade lite om evangelium på stan hemma där vi bor i Eksjö. Vi träffade några ungdomar. De ställde den här frågan. Han kanske var 16 år, någonting sånt. Kan jag leva på nu som jag vill? Och så kanske när jag är 50 år, kan jag be om förlåtelse då? Räcker det inte? Kan jag inte leva på nu? Och så tar jag det där med Jesus sen. Jag vill ju ha lite skoj också. Vi talade om det där. Vi vet inte vad som händer imorgon. Bibeln är oerhört tydlig. Idag är frälsningens dag. Vi vet bara att just nu är vi här. Att just nu har vi möjligheten. Att just nu så kan du ta ett beslut för Herren. Att just nu så har du en möjlighet till ett härligt liv tillsammans med skaparen. Det är en lögn ifrån djävulen att man ska få ett tråkigt och dåligt och mesigt och töntigt liv. Hur kan man ens tro någonting sånt? Kan vi vara överens om att jorden är en rimligt komplex skapelse? Skulle det vara något tråkigt att umgås med honom som har skapat världen och jorden och dig själv? Det är ju väldigt märkligt att man skulle tro på en sådan lögn. Aldrig någonsin har jag haft ett bättre liv än när jag umgås nära med honom. Aldrig någonsin har jag det mer harmoniskt och härligt hemma. Aldrig någonsin mår jag bättre både psykiskt och fysiskt när Guds närvaro är i varje andetag. Hur Jesus är där i varje tanke. Hur dragningskraften till att bara gå min egen väg, den är helt borta. Liksom. Det finns inget som lockar med det. Det är vad du behöver. Det får du bara när du har dröjt kvar inför honom. Då förlorar synden sin dragningskraft. Då förlorar det här sin lockelse. Hans närvaro. En evighet med Kristus. Det är vad vi längtar efter, vad vi lever för, drömmer om. Och det är det som kommer att bli för den som är kristen, inte bara till ord utan till hjärta. Det är allvarliga ord men också väldigt uppmuntrande. Jag skulle vilja uppmuntra dig att vara med i en gemenskap, i en församling som lär dig att leva Kristuslivet. Som inte bara lär dig gemenskap, det är också bra. Som inte bara lär dig föreningsliv, det kanske behövs. Men det som definitivt behövs är ett liv tillsammans med Kristus. Där han är din Herre. Där han är den som du följer, lever för, litar på. Där han är den som får ta hand om dig, leda dig genom allt. Leda dig ut ur det som har fångat dig. Leda dig ut ur det som har gjort att ditt liv inte har blivit eller varit det som du är skapad för att vara. Du är skapad till Guds avbild för att tillhöra honom. Jesus, jag tackar dig för var och en som har lyssnat och sett på detta. Jag vill be för var och en, för var och ens själ och hjärta. Jag vill be att du skulle tala till själar. Jag vill be att du skulle bara locka människor in i din närhet, Gud. Vi söker din närvaro, Herre. Vi har inget eget i oss själva. Vi har ingen egen agenda. Vi behöver inte ha några egna mål, inga egna syfte. Tack att du har allt det där för oss som vi behöver. Tack Jesus för var och en. Så han nu kanske för första gången knäpper sina händer och säger: Jesus, jag vill att du ska vara min Herre. Jesus, jag vill att du ska förlåta min synd. Jesus, jag tackar dig för att du har dött och uppstått också för mig. Jesus, jag tackar dig för att du skulle vara min Herre och min Gud. Dig vill jag följa för alltid och för evigt. Amen, amen.